Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sinnessjukt med mig, Christian Dahlström. Jag hoppas verkligen att ni mår bra där ute givet omständigheterna. Idag är det dags för del 2 av uppföljningen på dokumentären Sätematriarken Margit Norell, som ni alltså hittar på den här poddens Patreon-kanal på patreon.com/sinnessjukt. Och där ni förutom tillgång till den här dokumentären får tillgång till alla tidigare dokumentärer om bland annat litiumets historia, mentalsjukhusens historia i Sverige och de två prisbelönta granskningarna av Suki Choi och Thomas Eriksson. Dessutom får ni tillgång till exklusiva events med mig och den som bidrar lite mer för att hålla den här podden gratis för alla nu och i framtiden får mina signerade böcker, signerade printar som jag har ritat. Och snart även min föreläsning ifall ni vill se den. Jag föreläste nu i november på Lidingö digitalt då förstås. Och den videon kommer att finnas på Patreon-kanalen innan jul i alla fall, vågar jag lova. Men strunt i det nu. Gäster i den här uppföljningen är, som ni vet om ni har lyssnat på del 1, Christian Ryck och Rickard Sjöberg. Eller Rickard L. Sjöberg som vi kan kalla honom för att inte blanda ihop honom med hans namne i programledarskrået. En närmare presentation av Rickard och Christian finns förstås i del 1. Vi avslutade förra delen av det här samtalet med att prata om sanningsbegreppet, om grandiosa självbilder, starka terapeutiska relationer och hur sådana relationer kan spåra ur. I den här delen pratar vi bland annat om den oheliga alliansen mellan konservativa extrema kristna och feminister och progressiva vänsteraktivister som skapades i den här debatten om satanism, incest och ritualmord från slutet av 70-talet och framåt. Rickard berättar lite om epidemisk spridning av uppgifter som pressas fram vid barnförhör och tortyrförhör av vuxna. Christian berättar om det problematiska med allomfattande förklaringar till varför folk mår dåligt och där skohornar jag in, som ni kommer märka då, en kombucha-referens på ett självgratulerande vis som gav mig en liten dos av självförakt när jag klippte podden. Vi pratar även om dagens moderna medielandskap där konspirationsteorier eller enförklaringsteorier har lättare att nå en kritisk nivå av anhängare för att få den att leva vidare, men där de å andra sidan då snabbare också kan ifrågasättas av andra människor. Artiklarna i Vice respektive Washington Post som vi nämner finns för övrigt länkade i avsnittsbeskrivningen. Men med det sagt så återvänder vi till det Skype-samtal från 20 oktober som ni så tålmodigt har fått vänta på med Rickard L. Sjöberg och Christian Ryck. Varsågoda. På tal om det här med att saker och ting alltid återkommer och sådär, så handlar ju en del av dokumentären om satanism och den typen av liksom trender i samhället. Och där har ju du, Rickard, forskat på det och skrivit om det, som jag nämnde tidigare, i Vice, och eller Washington Post har du skrivit själv, och så har du blivit intervjuad i Vice där. Och alltså den liksom typen av fenomen har ju också återuppstått med jämna mellanrum i mänskligheten. Du beskriver det, som jag minns det, att det har liksom ända från början av renässansen kring typ 1400-talet idag, liksom, ja men hela vägen fram till idag, inte bara på 80-talet, utan om man ser till alltså till exempel, jag kommer tänka på, det är inte riktigt samma sak, men det här att stjäla ett barn-dokumentären som visades nyligen, så är det ju ändå lite grann samma sak, att så här ogrundade, vad det verkar, väldigt allvarliga anklagelser, det här ingen rök utan eldtanken, pöbeldomstolar och så vidare. I den här Vice-artikeln så tror jag att de skriver om alltså amerikanska konspirationsteorier som är väldigt samtida med Pizzagate och Canon heter det kanske. Men vilka slutsatser kan man dra av att det tenderar att återkomma?
Ja, det är ju som ett lite annat sidofenomen, ett idéhistoriskt fenomen. Det är ju 1428 som första kända massavrättningen sker utav en grupp människor som anklagas för att på grund av en kombination av moralisk och sexuell perversion och satanism kidnappa och ritualmörda och förgripa sig på att äta upp barn. Den storyn så att säga dyker upp 1428, första gången som man känner till. Man trodde tidigare att det var ett medeltida fenomen då, som är lite äldre tillbaka, men det verkar inte stämma när man har granskat källorna ordentligt. Och sen finns ju det här då återkommande i, man kallar det västvärldens historia då, man använder det begreppet i den här moderna tiden som man brukar säga, alltså kommer efter medeltiden, börjar med renässansen någonting, och så går det fram via bland annat då de här häxprocesserna vi hade i Sverige på 1600-talet, och som det fanns små efterdyningar av ända in i, faktiskt så sent sista gången i Gagnef i senare delen av 1800-talet så fanns det något liknande. Och sen har det här liksom verkar det ha övervintrat och dyker upp igen då i Kanada 1980. Då är det en kvinna som har en otäck mardröm och går till en läkare för att med psykoterapeutisk teknik försöka förstå vad mardrömmen beror på, bli hypnotiserad och återuppväcker då under hypnosen minnen utav att ha växt upp i en sån här satanistkult då, som kidnappar och ritualmördar och äter upp barn och sexuellt förgriper sig på dem då. Där är ju intressant att det jag tycker, att man tittar på de här sen finns ju det är ju de idéerna som inspirerar bland annat de här tankarna som beskrivs i dokumentären och där idéer av det här slaget figurerar lite grann i styckmordsrättegången och så vidare.
Det fanns väl en svensk-norsk, vad heter hon, Eva Lundgren eller något sånt där som var inne på tankar.
Ja, som blev professor så småningom. Det finns flera andra. Finns historier om det här som har utspelat sig i modern tid i Sverige så att säga, med väldigt tydliga kopplingar till den här idén. Och där är ju, som man brukar säga, så att säga, man kan säga om det här fram till de anklagelser som förekom fram till sent 1800-tal. Där framförallt fram till mitten på slutet på 1600-talet, där byggde nästan alla anklagelser på antagandet att häxor kan flyga genom luften på upp- och nedvända kreatur eller sovande vuxna eller sådär, och ta med sig barn då som kan finnas i olika byar på mils avstånd till korta snabba möten på av satanist orger då, och sen så flyga hem allihop på nolltid i princip till sina sängar, så att föräldrar som lägger sina barn på kvällen och sen går och tittar till dem på morgonen märker inte att de har varit borta. Och det här kan man ju säga då utifrån, man liksom accepterar väldigt grundläggande idéer om hur världen funkar och så att säga fysikens lagar och så där, kan man ju säga att idag kan vi alla vettiga människor slå fast att det här kan inte ha hänt. När det gäller de här moderna idéerna kring detta så är det ju svårare. Men det finns väldigt starka indicier på att väldigt mycket av det som man påstår har hänt i alla fall inte har inträffat. Sen är det ju väldigt svårt att finna, att liksom bevisa att det inte på någonstans i världen finns någon satanist som har ritualmördat ett barn eller förgripit sig sexuellt på det. Det gör det ju, gör det väl säkert, men de här vågorna utav anklagelser verkar ju skumma, så att säga. Och nu har vi ju det här QAnon eller vad det heter, med moderna högerextrema konspirationsteorierna då. Det är ju lite intressant. I Sverige har det varit kanske lite mer en vänstergrej att liksom kunde, för det var ju också en period här då man sa, som gjorde att när jag började forska och lite, då kändes det angeläget att gå till botten med det här, och jag upptäckte liksom det här med vetenskaplig metod lite grann som ett sätt att reda ut de här frågorna, som bland annat på grund av den här miljön som du beskriver var så högaktuell
det var ju mycket en vänsterrörelse under 80-talet och sådär med...
Ja, att då fanns ju den här liksom retoriska figuren att du har liksom folk har blundat för sexuella övergrepp väldigt länge och för övergrepp mot barn, och nu håller man på att blunda för det här att det blev lite lustig kontrast då, därför att det här drevs väldigt mycket utav konservativa extrema kristna i USA då. Där var den här föreställningen stor, parallellt då med att det blev lite en vänster grej i Sverige, och nu håller det väl på att bli mer en internationell högergrej då, så att säga, med att tro att framförallt folk med vänster uppfattning, demokrater i USA och så vidare är
men det var väl också en liksom del av den så här feministiska rörelsen som kanske kallades mer kvinnorörelsen i slutet av 70-talet. Jag nämnde ju Florence Rush som var någon slags feminist skribent och flera andra liksom, även på universitet och sådär, som i USA då, som drev den här frågan om att de menade att Freud hade övergivit sina tidiga teorier för att han inte ville stöta sig med en mäktig medicinsk elit av män då, antagligen i första hand och sådär, så att det var väl kanske lite även från vänster där i USA också.
Jo, men så är det ju. Det är ju riktigt det med. Och det här med, alltså här är det ju viktigt att hitta balans och sådär också, att det finns ju en sexuella övergrepp mot barn är ju ett problem, och som är, det var ju också en del i det man ofta sa när man resonerar kring det här, att man liksom börjar med sexuella övergrepp mot barn, är ett problem. Det är mycket större än vad man har insett, och man kanske har blundat för det, kanske därför att man inte har tyckt att barns rättigheter är tillräckligt viktiga för att ta i den här obehagliga frågan. Och så långt är jag med faktiskt helt och hållet. Jag tror absolut på det.
Förlåt att jag avbryter igen, men jag tar ju ett exempel där i dokumentären med den här amerikanska standardverket i psykiatri, där de under flera decennier skriver att insinuerar i alla fall att det är förmodligen så ovanligt som en på en miljon familjer där det inträffar incest, och i de fall det inträffar så skulle det till och med kunna vara liksom skyddande mot psykoser eller vad de skriver. Det är jätte förfärligt och märkligt, så att det finns ju lite grund för den kritiken som de kommer där också, kan jag tycka.
Ja, och det var ju väldigt slagkraftigt citat där, som illustrerar det som många, utan att ha den snygga referensen, liksom ändå har lyft fram här, och där det har kommit fram mycket bra barnförhör, metoder för barnförhör och så vidare är ju också en del utav liksom utav den kraften, att viljan att uppmärksamma det här, som för övrigt jag håller på och sammanställer en bok om, så att tillsammans med medredaktör Anneli Larsson. Men jag menar, där är ju väldigt viktiga frågor, men det man väl kan säga, ja, det finns då liksom samtidigt krafter som gör att man tappar balansen i det här, och där satanistmyten har på något, alltså, ja, nu hoppar jag, om jag hoppar tillbaka i resonemanget till frågans ursprung, så är det ju lite grann att det har funnits, det var ju många som avrättades som man kallar häxor då, på, alltså, kring, ja, tiotusentals kan man säga i alla fall på under tidig modern tid, för de här anklagelserna som vi kan säga säkert inte var korrekta. Där har det funnits många teorier från många olika akademiska discipliner om vad det här beror på. Och det är klart, en faktor handlar om förhörsteknik då. Det är antingen barn som förhörts på sätt som är problematiska. Mm. Barn kan förhöras korrekt, men där man inte har gjort det. Eller vuxna som förhörts under tortyr. Det är det, så att säga, klassiska sättet att få fram bevis här. Och sen är det att det är som ett komplex utav fenomen som hänger ihop, som driver sig självt ungefär som ett virus. Och den där virusteorin håller på att vinna lite mark inom forskningen om häxprocesser, där man alltså har ett barn, och så börjar man fråga, ja, men har du inte varit på Blåkulla och så vidare? Till slut säger barnet ja, och då börjar man fråga vilka var med, och sen så pekar barnet ut fem kompisar, och så går man på dem och förhör dem då med metoder som liksom skapar falska uppgifter som på det här sättet liksom kan replikera sig själva. Och samma sak när man torterar vuxna då, att man ber om namn, plockar in de här personerna, torterar dem för att få fler namn, och så får man en liksom epidemisk spridning som kyrkoherden Gustav Elbius i Rättvik sa, som eld i torrt gräs, eller som en pest, en häftig besmittelig pest, pratade Elbius om i en häxpanik som jag jobbat mycket med i Rättvik 1670-71 till exempel, när han beskriver skeendet. Och det där, just att ha dynamiska rörelser med stor kraft utan liksom någon sorts broms i, utan någon kontroll eller sådär, det är ju lite utöver det här märkliga att just satanismen är så seglivad, det satanistiska övergrepp mot barn är så seglivat, verkar det vara i människors D-värld, så är det just det här att när den dyker upp är det ofta i den formen, liksom, något självreplikerande som inte liksom går riktigt att få grepp om. Är det här osant? Ja, vi kan inte veta förrän det gått 300 år och vi inser att häxor kan inte flyga, så att säga. Men kan vi säga idag att det säkert är så att Joe Biden och anhängarna utav demokratiska partiet och Trumps motståndare faktiskt inte är i hemlighet satanister som kidnappar, ritualmördar och begår sexuella övergrepp mot barn? Ja, men det verkar ju inte troligt, men om vi ska bevisa det, det kan nog bli knepigt. Åtminstone vi som sitter här har väl inga tunga bevis som säger att det inte är så. Vi inser att det är en absurd idé, men
ja, men å andra sidan så, alltså, som det står i, jag tror att det är i den där Vice-artikeln, så det saknas ju inte exempel på verkliga liksom pedofilringar och sånt där som ju, alltså, ofta kan liksom nästan överträffa dikten i förfärlighet, eller vad man ska säga. Så, och det i sin tur kan ju liksom slå liksom, vad ska man säga, göra en osäker på när det dyker upp såna här jättekonstiga anklagelser. Jag tänker, Christian, vad har du för reflektioner på det Rickard säger? Eller om du vill ta något annat på de tre reflektionerna som du hade tagit med dig?
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ja, alltså jag är inte så insatt i satanism och konspirationer, men jag tänker att det som är gemensamt för många problematiska idéer som får stort genomslag är ju att de är allomfattande förklaringar till, ja, det jag intresserar mig mest för är egentligen till varför folk mår dåligt i psykisk ohälsa, psykiska problem eller vad det nu är, och många av de här idéerna finns ju i den, ja, i det sammanhanget att och där tänker jag mig att något som är problematiskt är när man har en väldigt, när man tror sig ha hittat en väldigt stark förklaring till varför folk mår dåligt. Som omfattar många människor, och med stark förklaring menar jag i princip att det finns en sak som är helt avgörande, och det kan ju vara allt från
kombucha,
bra exempel, men jag tänker också skärmar till, det är ju liksom lite mer harmlösa grejer än satanism, va? Men jag tänker mig att de här mer extrema exemplen är ju intressanta, men jag tänker mig återigen föra tillbaka det till lite mer vardagliga grejer, så tänker man att det finns samma problem där, att man hoppas hitta en förklaring som äntligen ska kunna förklara kanske för mig varför jag inte mår bra, eller förklara vart samhället är på väg och så. Och genomgående tycker jag att de förklaringar brukar inte stämma, eller brukar bidra med mycket, mycket mindre av förklaringen än man tror. Och det är ju en ganska jobbig kamp för oss som håller på med psykiatrisk forskning, för att det som är psykoanalysens styrka till exempel, det är ju att den ger just dig en förklaring på ditt lidande. Du mår dåligt, ja, du måste gå i analys först, det kanske inte liksom ger sig direkt, men den ger en väldigt individspecifik förklaring till dig kring ditt mående. Medans forskarna ofta ger en förklaring som är att, ja, men det kan bero på det ena och andra, och vi vet inte riktigt säkert, och vi säger inget specifikt om dig, utan vi säger bara för alla människor med paniksyndrom, eller alla människor med depression, eller alla människor med schizofreni. Så att vi har ju det som en svaghet, tänker jag, med att det här individspecifika narrativet som de här andra idéerna som vi pratar om har, det är en väldigt mycket mer kraftfull grej än att prata i allmänna termer på ett tråkigt sätt som vi brukar göra.
Nu återkommer jag återigen till den här Vice-artikeln som jag får lägga ut en länk till. Så att det...
Vad är Vice för oss som inte är så bekanta?
Ja, men det är väl en cool amerikansk tidning som är väl lite allt möjligt, livsstil och lite tech och allt möjligt. Men i alla fall i den, så slutsatsen där, som jag minns det i alla fall, du får gärna rätta mig om jag har fel, Rickard, men det är att liksom i dagens moderna, ska jag säga, medielandskap och samtidigt rent generellt, så är det att alltså, att såna konspirationsteorier har på ett sätt en bättre konspirationsteorier eller såna enförklaringsteorier som du pratar om, Christian, har en god förutsättning att få fäste, därför att vi har så många olika liksom parallella, ska man säga, verkligheter. Alltså man har sina egna bubblor och så vidare, där man kan gro såna här tankar och hitta folk som tycker likadant som en själv ganska enkelt och snabbt. Det är lättare att få kontakt med andra som är inne på samma spår. Å andra sidan så har den typen av tankar liksom, det är lättare att debanka dem i mainstream, i den mån det finns mainstream fortfarande. Jag tänker till exempel på, om vi återgår till att stjäla ett barn där, så går det snabbare, det är lättare för folk, kanske forskare eller journalister och sådär, att kolla upp vad det är som verkligen har hänt och ge en alternativ i alla fall förklaring till vad som stämmer. Tycker ni att den tesen är bra, eller vad säger ni?
Ja, jag minns också artikeln ungefär så i slutsatsen. Jag tror det stämmer. En lite intressant grej här är ju också för att återvända till min första reaktion på de här dokumentärerna du har gjort, att liksom jag som då var jag är inte lastgammal nu heller, men jag var en riktigt ung man då i början på 90-talet, lyssnar på det här och förundras lite grann. Får man göra så här? Dels är det väldigt välgjort, men också får man säga de här sakerna, berätta den här historien på det här sättet, och det här låter ju riktigt proffsigt liksom. Är det här? Men då är det ju det. För så hade man inte kunnat göra då. Om någon hade velat göra de här dokumentärerna 1992, så hade det inte gått. Det hade inte funnits resurser, du hade inte kunnat nå ut till någon annan människa. Ingen skulle vilja ta i det här med tång. Du går till ett bokförlag och säger, men kan inte jag få skriva en lång avslöjande bok om Margit Norell och Svenska Holistiska Föreningen och Hanna Olsson och alla de här människorna och så. Svaret blir ju nej direkt. Ingen skulle ens ha öppnat manuset med den första sidan. Mm. Liksom. Och idag så har vi ju ett helt annat landskap där du berättar den här historien med, oj, den där personen verkar ha känt den personen. Jaha, det var det som gjorde, tillsammans med de här idéerna från den personen, som gjorde att den här katastrofen hände där borta. Och det blir som ett stort mönster. Man ser liksom den här väggen i den galna konspirationsteoretikerns rum liksom, med olika linjer uppsatta med röda trådar mellan tidningsurklippen med häftstift och så vidare, som är arketypisk i Hollywoodfilmer som beskriver den typen av karaktärer. Det här är ju som en liten, jag kände samma sak när jag läste Dan Josefssons manus till boken om Margit Norell. Det här är ju som en liksom dold konspiration som avslöjas här, som står för en massa stora katastrofer som vi alla lever mitt i utan att ens fatta vad det är för någonting, om man väljer att se det på det sättet. Det är i alla fall en läsart, en liksom tolkningsvariant. Och ja, antingen är jag mitt uppe i en sån här konspiration, eller också känner jag att, men det här är ju sant, eller så vitt jag kan bedöma i alla fall, till skillnad från vad jag tror då om liksom idén att Joe Biden är kannibal och djävulsdyrkare till exempel, som jag inte tror är sant. Och då får man väl tänka ändå att här går det. Jag menar, jag vet ju att många, jag har ju själv sett och läst ändå ganska många av de referenser du har och vet att de stämmer och liksom det går att följa upp och kolla och sådär. Men samtidigt gick det ju tidigare att helt dominera det offentliga samtalet och säga att liksom, stå inte där ute i hörnet och skrik om dina referenser, som jag försökte göra lite grann ibland i mitten på 90-talet, att om till exempel barnförhör och sådär, att det var väldigt svårt att få gehör då för till exempel att den forskningen faktiskt visar det och det. Det var ingen i eller väldigt få i akademiska sammanhang som ville liksom ta i det. Och det är ju över nu. Men då har vi å andra sidan fått en massa liksom konspirationsavslöjande undervegetation som i sig är liksom konspirationsteorier utan grund också. Så jag skulle säga att din dokumentärserie, det är liksom de här konspirationsteorierna i priset som vi betalar för att kunna få lyssna på sådana här fantastiska dokumentärer som du har gjort.
Ja, tack så hemskt mycket. Jag tänker bara att tillgången till information är ju mycket, mycket större. Det är mycket lättare för mig att hitta information och också att hitta till exempel den här uppgiften om från den här psykiatristandardboken om att en på en miljon familjer drabbas av incest. Det är ju en av poddens lyssnare som heter Elias Ytterbrink som också är psykologstudent som jag kontaktade, eller han har kontaktat mig via Twitter. Vi har lärt känna varandra där och han fick åka till Göteborgs universitetsbibliotek och gräva fram den upplagan av den här boken från, jag tror att det var 84 eller något sånt där. Efter det har de ju tagit bort den här uppgiften. Men jag menar, det är mycket lättare att få fram uppgifter, men det är också mycket lättare att få fram alltså hitta studier, hitta experter, och det tänker jag på nu i så här coronatider och sådär, att alltså, även om, alltså, oavsett vilken vinkel man vill ta så som journalist eller som bara vem som helst så kan man hitta ganska man kan hitta experter som säger det ena och man kan hitta experter som säger det andra, man kan hitta studier som pekar på det ena, studier som pekar på det andra, så att jag menar, hade jag velat bygga upp en dokumentär om Margit Norell där jag liksom tog i princip diametrala motsatta liksom inställningar, så att säga. Det hade varit svårare kanske att göra, men det hade säkert gått att göra på ett någorlunda trovärdigt sätt också. Jag tycker att det är, på så sätt är det en förvirrande samtidigt också att man kan hitta ganska liksom trovärdiga teoribyggen som säger både det ena och det andra. Förstår ni vad jag menar?
Ja.
Jag håller med att jag är tyvärr inte så där superoptimistisk på det sättet. Att liksom för allmänheten att tolka sånt som i, jag menar, ett kriminalfall kan kanske lite enklare, men är det forskning som man ska tolka och jättekomplicerade saker, att själva tolka själva forskningen, det är ju omöjligt. Och då är det såklart, om man bara letar, det kommer alltid, inte alltid, men väldigt ofta finnas någon studie som talar åt det håll man vill, eller någon forskare som har sagt något man vill. Så att det är precis som du säger, tror jag, att beroende på vilken utgångspunkt man har så går det absolut att bygga sin historia i de flesta fall. Och jag menar, en sak du talar för är väl att forskare måste vara aktiva själva att försöka nå ut. Det är liksom ingen annan, förutom Christian Dahlström, som gör det jobbet åt dem.
Ja, och det är ju fler och fler forskare som gör det också. Du är ju själv aktiv på Twitter till exempel, och där är flera andra duktiga forskare som är ute och liksom för den här vetenskapliga debatten, eller vad man ska säga, på offentligt, vilket jag tycker är väldigt, det tycker jag är väldigt bra. Om jag ska försöka se det lite mer positivt och hoppfullt än du, så tycker jag ändå att fler forskare har liksom tagit den här stafettpinnen och börjat ha offentlig debatt också.
Ja.
Hade ni fler ämnen? Nu börjar vi redan hålla på rätt länge här, men har ni något ämne som ni vill köra innan vi knyter ihop säcken?
Jag har inte det.
Nej, inte jag heller.
Nej, men tusen tack då för att ni ställde upp. Det har varit jätteintressant att ha er med. Det finns ju mycket mer att säga om det här. Det är ju en aldrig sinande källa av intressanta perspektiv och diskussioner kring psykiatri och juridik och annat. Men nu stänger vi butiken för den här gången. Jag och Christian finns på Twitter, som sagt, om ni vill diskutera saken vidare med oss. Hur får lyssnarna tag på dig, Rickard, om de vill fortsätta diskussionen med dig?
Ja, jag är ju lite dålig på det där. Jag är inte med på Facebook och inte på Twitter eller något annat sånt där. Jag har en, om man går in på Umeå universitet så finns det, kan man hitta mig, och där har jag en e-postadress, kan man mejla.
Underbart. Tusen tack till er båda för att ni ställde upp idag. Det har varit underbart, intressant och roligt.
Ja, tack så mycket.
Ja, tycker jag också. Tack.
Ja, där var vi i mål med hela uppföljningen. Jag hoppas verkligen att ni tycker att det var lika spännande som jag tycker att lyssna på Christian och Rickard. Nästa avsnitt av podden kommer förhoppningsvis i mellandagarna, då med vetenskapsjournalisten Charlotta Sjöstedt, som kommer att prata om Sigmund Freud, autism, ADHD och annat. Jag vill passa på att önska er en underbar jul så länge. Ta nu ansvar för era medmänniskor genom att hålla i och hålla ut, och ta hand om er själva också för all del, så hörs vi snart igen. Puss och kram, hej då!
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around Black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like, worry of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.